With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men jag har alltid velat testa mig fram själv. Hur man får ihop det till en klänning. Så jag har tränat jättemycket på min stora syster Elin. Bett henne lägga sig på tyg på golvet. Och så har jag liksom ritat upp och klippt runt hennes kropp. Och nu har jag haft ateljé i 3 år. Och det känns fortfarande lite så här overkligt när man bara låser upp dörren till sin egna ateljé. Och fortfarande lite som att man går till en lekstuga. Men jag är ju inte så jätteintresserad av att vara i centrum själv. Utan jag vill visa upp mina klänningar. Jag är ju i början. Jag har jättemycket mer att visa. Ja, brudar är en svår kundgrupp. Jag tror att det är nog den svåraste kunden man kan ha. Det är en utmaning varje gång. Så är det ju inte. Det är ju hudfärgade BH-trosor och Spanx och allt vad det är.
Hej och välkomna till avsnitt 47 av O-podden, den oretuscherade podden som görs av mig, Jennifer Kovacs. I den här podden intervjuar jag välkända svenska kvinnor där vi på ett oretuscherat sätt dyker in mer djupgående i deras liv än det man läser, hör och ser på sociala medier. Podcasten sänds av Acast och tips är att lyssna på podden via deras app. Där kan ni i vissa avsnitt få lite extra bilder och info om personer som jag intervjuar medan ni lyssnar. Och i det här avsnittet tycker jag verkligen ni ska ladda ner den här appen. För i den här podden intervjuar jag Ida Lanto som är designer. Vi pratar mycket om hennes klänningar hon designar. Så det är jättekul att hänga med i samtalet och samtidigt kunna se de här bilderna vi pratar om. Gör det ett hett tips. Så som sagt, i det här avsnittet så träffar jag designern Ida Lanto. Vars klänningar och kreationer nu syns på de flesta tillställningarna och röda mattorna. Men Ida Lanto är inte sprillans ny i branschen. Men ändå relativt ny och ung. Bara 27 år och redan gjort sig ett namn inom couture-världen. Ja, det där couture, lite svårt för mig att säga. Vi pratar en del om det här i podden. 2013 var nog året och klänningen som bars av Gina Dirawi på Melodifestivalen som pushade ut Ida Lanto i Sverige. Innan vi officiellt börjar podden så pratar vi även en del om Melodifestivalen och en liten situation som uppstod med Ginas klänning. Det här var 24 timmar innan finalen av Melodifestivalen. Så det gäller att ni hänger med från början så att ni hör vad Ida berättar. Ja, mycket klänningsprat såklart. Och vi pratar just om olika klänningar. Olika design på dem och hur de såg ut och färg och så vidare. Och dessa kan ni alltså se om ni lyssnar via appen Acast. Då kan ni under tiden ni lyssnar klicka på skärmen och då kommer den här bilden upp som vi pratar om. Så mitt tips är att stoppa podden om ni lyssnar via iTunes och börja lyssna via Acast. Det gäller egentligen alla avsnitt av vår podden. Vi får också höra en del personliga saker om Ida. Och jag tror att man genom den här intervjun lär känna Ida ganska väl. Även fast hon inte säger att hon gillar att stå i centrum och synas. Hon är ödmjuk, extrem, talangfull och hon låter hennes kläder tala för sig själv. Vi sågs tisdagen den 19 januari och hela den helgen, inklusive måndagen, hade Ida många klänningar att se upp. Det var Elle-galan, Petri Guldgalan och Guldbaggen. Hennes kreationer bars bland annat av Sabina Dumba, Cecilia Fors och Miriam Bryant. Du får även höra tips på hur man brukar en klänning utan BH. Och jag älskar att Ida tycker om Spanx, att hon promotar det. Så mer Spanx åt svenska folket. Om ni vill veta mer om mig, spana in Opodden på Instagram. Sprid Opodden till alla nära och kära och glöm inte att recensera den på iTunes. Nu kör vi igång podden med Ida Lantto.
Alltså det kan ju hända grejer, ja. Att man ändrar sig dagen innan när man har genrep och sådana grejer. Eller liksom.
Men vadå, vad ändrar de sig då?
Jag kommer ihåg när jag skulle sy en av mina första uppdrag som var till Melodifestivalen. Ja. Innan drar vi till finalen för 3-4 miljoner tittare.
Ja.
Så hade jag sytt en röd, ganska bohemisk, fladdrig klänning. Och så när jag skulle prova den dagen innan så kände vi att nej, det här känns inte alls rätt.
Men kände för du finalen. Också det då?
Ja, jag tror vi kände det allihopa. När man såg allting på scenen. Så då var det bara att åka och köpa nytt tyg. Och sy en ny klänning på 24 timmar.
I samma
plus
design.
Att de hade, nej, vi gjorde helt om det.
Oh my god.
Då gjorde vi en tight spetsklänning. Väldigt kvinnlig. Plus att det var ett barn som skulle ha en likadan klänning. Som skulle vara Gina Deravi som barn. Så det blev två klänningar.
Oh, men fy fan. Hur hann du det då?
Jag fick faktiskt hjälp av en sömmerska. Som var kompis till stylisten. Så att vi åkte till... Jag hade ingen ateljé eller någonting då. Jag satt hemma hos mina föräldrar på landet och sydde. Så vi tre, stylisten, den här sömmerskan och jag... Åkte hem med nyköpt tyg och åkte ut på landet och satt oss och bara sydde hela natten.
Oh my god.
inte optimalt.
Men alla har väl så här sista minuten grejer med jobb, vad nu än man jobbar med.
Ja, men så är det ju. Och det är ju många som ska tycka och tänka vad man har på sig.
Ja, hur tar du den kritiken då?
Jag tycker fortfarande att det är svårt. Eller man känner så mycket press på att de ska få bra betyg sen efter i tidningarna. Det är ju, varje klänning blir ju som sin lilla bebis. Om man har lagt ner så mycket tid och kärlek på den. Så att det tar ju fortfarande hårt om det är något som skulle skrivas ner. Eller...
Vad är det värsta du fått då? Gud, jag tänker typ att det här är poddfrågan. Men, du får... men vad är det värsta du har fått så här betyg då?
Som tur var så... Nu kan jag inte komma på något sådär dåligt jag har fått...
Ja, jag
nej, men så det är ju alltid smaken i sån baken. Det kan ju vara något som jag är jättestolt över och tycker jättefint. Men
ibland kan det ju vara också vem som bär upp klänningen.
Absolut.
Alltså att det blir passar liksom inte, men om det är någon annan person då bara 5 poäng eller 10 poäng man mäter i.
Ja, men det gäller ju att hitta rätt klänning för just den personen. Och så tror jag att det är viktigt om den personen känner sig fin, då utstrålar ju hon det.
Precis.
Och om hon känner sig obekväm i det, då blir det liksom, allt blir fel.
Ja. Men hur många gånger kommer de dit och så här, testa klänningarna då? För att veta att man är på rätt spår.
En gång brukar jag köra när det är till produktionen.
Ja. Men gud, nu ska jag säga, jag har inte ens lagt frågorna rätt här, för jag höll på att kolla igenom innan. Men du, välkommen hit då.
Tack så jättemycket.
Och första podden, som du säger.
Första podden.
Ja, jag tänkte säga välkommen till en timmes podd, men man vet aldrig hur långt det kan vara.
Okej, vi kanske sitter här i 3 timmar.
Ja, men precis. Vissa personer är ju verkligen så här, man sitter jättelänge med.
Mm.
Och vissa svarar typ... bara på frågan rakt av, bara, hur mår du? Ja, bra. Man bara, okej, det här kommer vara lite tufft.
Ja, men det känns ju att vara med i en podd så här. Annars när man gör intervjuer, då är det ju ganska korta svar. En podd, då är det ju, man går mer in på personen på riktigt.
Men är du en sån person som babblar på ganska mycket eller mer så här välvalda ord? Få välvalda ord?
Ja, jag är nog ganska, har nog fått ganska mycket norrländskt från min pappa. Så nej, jag har inte så jättebabblig. Väljer ut mina ord. Jag pratar när jag har något att säga.
Ja, bra. Inte som jag, för jag vävlar typ hela tiden. Och det kommer ut de konstiga sakerna ibland ur munnen. Så jag kanske borde ha lite norrländskt i mig också. Borde, så att jag tystas mer. Tisdag idag.
Ja.
Eller hur, säger jag?
Ja.
Hur mår du? Det har varit full rulle i helgen.
Jag är faktiskt lite trött idag. Jag har haft några riktigt tuffa jobbveckor, men också de roligaste på länge.
Det har ju varit, i då fredags var det Ellegalan.
Mm.
Sen i lördags var det Petri Guld. Gjorde du någonting
ja.
Där?
Ja, det gjorde jag.
Det gjorde du.
Ja.
Och igår var det Guldbaggen.
Ja.
Alltså det har varit så fullsmockat.
Mm.
Hur många klänningar har du gjort den här helgen?
Under helgen har jag inte gjort så många, men under de här närmsta veckorna.
Ja, precis.
Ska vi se. Ja, men runt 7.
Och vilka designade du för?
Ellegalan så fick jag faktiskt klä pristagaren till bästa kvinnliga klädda, Sabina Dumba.
Mm.
Miriam Bryant som också vann för årets look. Och Cissi Fors. Sara Biderman, stylist, och min syrra Elin Lanto. Det var till Ellegalan.
Ja.
Sabina Dumba igen till Petri Guld som gjorde ett helt magiskt framträdande. Så då sitter vi en scenklänning till det. Och igår på Guldbaggen så var det Cissi Fors och Felicia Ankell.
Alltså du har haft fullt upp.
Fullt upp. Men så kul, det är ju så här bästa tiden på året.
Är det nu det som mest busy?
Nej, egentligen är det nog mest busy för mig under vår och sommar när det är brudklänningar. Galasäsongen är ju kanske lite mer stressig på ett annat sätt.
Mm. Alltså vi fick till och med boka om vårt möte igår för att du skulle designa. Nej gud, det är absolut ingen fara. Men för det var verkligen så här, sista sekunden uppsyning, eller vad man säger.
Vi hade provat ut en klänning till Cissi Fors som hon skulle ha till Guldbaggen. Men sen kände vi när vi hade efter Ellegalan att nej, vi var inte sugna på den klänningen längre. Så då bestämde vi oss för att se upp en annan.
Så ni bestämde alltså typ i helgen att köpa en ny klänning?
Precis.
Oh my god, varför ändrade ni då?
Det kändes bara inte rätt i magen.
För hon hade både en tight klänning på Ellegalan och så hade hon en tight klänning nu på Guldbaggen.
Men en lite mer elegant, lite kortare. Det var inte lika mycket gala, inget släp eller så som jag brukar göra. Så jag tror vi kände att de ville ha en lite mer avskalad, stilren klänning.
Hur var den ni valde bort då?
Det var en lila, grå spetsklänning som var lång och med släp. Och på morgonen fick jag åka och köpa nytt tyg för att det jag hade börjat med under helgen blev inte heller bra. Så måndag morgon åkte jag och fick panik köpa samma tyg. Men jag hann på några timmar så jag var ändå klar vid kanske 16 eller något sånt.
Ja. Men shit, åt du lunch då?
Ja, jag hann till och med lunch.
Men när du jobbar sådär, när du har så många klänningar att designa och sådär, jobbar du helt själv eller har ett team som hjälper dig?
Oftast kör jag själv, men ibland tar jag in hjälp av en sömmerska.
Men alltså hur tömmande är det här då? För att du har haft en hel fullspäckad helg och vad händer nu då när du har haft så stressig helg?
Ja, det är bara att börja köra. Nu är det brudsäsongen som börjar. Så nu ska jag direkt tillbaka till ateljén efter det här och bara städa bort alla paljetter och gala tyger. Och sen är det fokus på brudklänningar.
Okay. Hur har du fått in många förfrågningar på brudklänningar?
Ja.
Hur många har du, vet du det nu?
Hur många förfrågningar? Svårt att svara på hur många förfrågningar. Men jag gör ungefär 30 brudklänningar per år.
Åh, jäklar. Men hur är det? Måste man liksom ställa sig i kö för att få en klänning uppsydd?
Ja, brudar är i väldigt god tid. Det är många som hör av sig 2-1,5 år innan de ska gifta sig.
Jäklar. Så jag bara, kan du designa min fråga nu? Så har inte ens blivit förlovad till.
Lika bra.
Precis.
Nej, men det brukar bli fullbokat kanske 9-8 månader. Innan.
Mm. Hur är det med de här gala klänningarna då, för liksom, de här välkända personerna? Hur tätt inpå kan de höra av sig? Du sa typ någon dag nu innan också ibland.
Ja, nej, men personerna som jag ska klä, det bestämmer man ofta i ganska god tid. För att man inte vill klä för många heller, utan man har vissa personer som man jobbar med. Och jag vill att den personen som bär min klänning ska känna sig lite speciell och ja, att man har någonting eget som inte 10 andra kommer med likadan klänning. Så blir det ju, att man får ändå vara i ganska god tid då också.
Men till exempel Miriam Bryants klänning då på Elle-galan, den har ju jag sett innan.
Mm.
Är det någonting, syr man en ny då till henne eller syr man liksom in den som finns eller hur fixar man?
Vi gjorde en liten mix med den. Mm. Hon hade liksom som två klänningar på sig. Mm. Så vi satte ihop två klänningar kan man säga.
Då har jag inte alls sett den.
Exakt den har du inte sett. Nej. Men du har nog sett lite liknande.
Det där tyget har jag.
Ja, tyget har du randiga, sett.
Typ. Ja.
Absolut, och sen satte vi på en stor tyllkjol över. Men nej, man fixar och trixar lite. Man rättar efter hennes längd, ser in armen om det behövs. Eller ja, fixar till den så att den sitter perfekt på henne.
Om du har, vi säger till exempel då, 10 kända personer som vill ha dina klänningar.
Mm.
Hur väljer man ut, vi säger att du bara har tid för att göra 7 klänningar.
Mm.
Hur väljer du då ut vilka du inte designar för? Tänker du typ på vad du får in mest pengar eller typ vad de har för inflytande på sociala medier som också kan ge ett annat värde i ditt varumärke? Eller hur tänker man där?
Jag försöker nog mest tänka vilken person som passar till min stil som jag gör. Annars kan det ju lätt bli en krock om man jobbar med någon som har en helt annan stil än man själv. Sen är det också en utmaning. Men jag tror jag mest brukar försöka tänka så. Att den här personen tror jag skulle passa jättebra i en Ida Lanto-klänning. Men sen försöker man ju också få en bredd. Att man ska ha någon som är kanske popstjärna och som når det folket. Och sen vill man ha någon som kanske är lite mer mode. Att man försöker nå ut till så många som möjligt. Visa bredd.
Är det du som väljer ut då? Eller har någon som hjälper dig? Sarah? Den tycker jag att du ska designa för den är upcoming här.
Nej, men det är nog oftast jag.
Du, det är din egna känsla.
Ja.
Men hur mycket samarbeten gör du med kända personer? Så kan det också vara så, alltså betalar alla för sina klänningar? Eller är det...
Man gör ju ofta samarbeten.
Mm.
Så det är ju, oftast är det ju lån. Att jag lånar ut klänningar. Och så visar de upp det och pratar gott om en. Så det är ju, de får låna en fin klänning och jag får PR tillbaks.
Vad gör man med klänningarna sen då?
Jag har ett lager för uthyrning eller... det är alltid bra att ha ett lager för fotografering eller till utlåning.
Kommer privatpersoner och så här, du, jag såg den där klänningen, rika privatpersoner, personer på Elle-galan, kan jag få köpa den?
Oftast brukar jag inte sälja dem, men hyra.
Ja, du säljer dem inte?
Nej, då helst när man köper en klänning så vill jag helst att man ska se upp den och att det ska vara liksom helt måttat efter den personen.
Blir det jobbigt att i så fall, jag tänker eftersom du inte säljer den, att det blir så här... Alltså det är ju din baby, du bara, nej jag kan inte sälja mitt egna barn. Att du bara vill ha kvar dem.
Nej, det, så känns det inte.
Jag tänkte så här, när man, om man har gjort massa fina saker.
Jo men lite, det vissa, och de har så mycket minnen, många av dem. Så att det kan ju vara så här, det där var min första klänning på ett stort sammanhang. Alltså att man vill, att man känner så mycket för den för att man har så mycket minnen. Så det är ju lite roligt då att gå tillbaka och titta på dem och känna på dem och se hur man gjorde då och... Vilken teknik man använder och se hur man utvecklas själv också.
Kan du säga så här, oh my god, vad gjorde jag här? Alltså hur har jag sett?
Ja. Absolut.
hur ser din utveckling ut där? Från typ så här, din första klänning du sett upp till någon gal eller brud. Och sen från nu, alltså vad ser du, hur du utvecklats?
Det är stor skillnad. Jag har bara lärt mig att sy själv och genom min mamma som är jätteduktig sömmerska. Men jag har alltid velat testa mig fram själv hur man får ihop det till en klänning. Så jag har tränat jättemycket på min stora syster Elin och bett henne lägga sig på tyg på golvet och så har jag liksom ritat upp och klippt runt hennes kropp och testat alla möjliga.
Så du har inte gått i någon så här mönsterskola eller vad det heter?
Nej, det har jag inte. Designade jag utbildad till, men inte sömmerska. Det är hem.
Jag vill ju så här bara fortsätta prata om klänningar, men vi måste gå tillbaka. Alltså vi måste gå lite mer på djupet vem du är.
Mm.
När två tjejer sitter om klänningar, man kan ju bara babbla på hur länge som helst.
Spåra iväg.
Precis. Nu måste vi höra lite mer vem du är och din bakgrund. Så Vi backar bandet.
Det gör vi.
Du är från Enköping.
Jag är från Enköping. Jag är ifrån land, en mil utanför Enköping.
Okej.
Det är verkligen landet, det är bara skog och åkrar. Jag var inte så mycket i Enköping för att jag har 3 syskon. Och vi var mycket hemma och sen åkte vi in till Enköping. Där hade vi våra dansträningar. Men jag hängde inte i Enköping så mycket. Men det är en liten, men det är en väldigt trygg stad. Så jag är jätteglad att jag ändå har växt upp där. Och alla känner alla och så. Men sen flyttade jag till Stockholm när jag började gymnasiet. Och jag tror att det är ofta gymnasiet som man kanske så här riktigt knyter an till sin stad.
Precis.
Så det hann jag aldrig riktigt
göra.
Nej.
Så nu är liksom Stockholm din nya hemstad?
Nej, Enköping kommer alltid vara.
Bor dina föräldrar kvar där?
Ja, det gör de.
Så du åker...
Och alla mina syskon.
Men du har ju då Elin som är din syster. Vad din tredje? Mm. Eller din andra?
Jag har 2 äldre brorsor.
Ah, okej.
Okay. Tobias och Jonas.
Så ni är 2 killar och 2 tjejer.
Mm.
Vilket härligt, vilken blandning. Vilken
dröm.
Ja. Verkligen. Hur var det då att växa upp där?
Fantastiskt. Det är ju som en idyll. Ett stort timmerhus och bara så här massa backar utanför där man kunde åka pulka och fanns ju alltid något att göra ute. Vi var jämt ute. Eller så satt jag och sitta och pyssla med mamma.
När började du göra det då? Hur gammal var du då?
Det har jag gjort så länge som jag kan minnas. Vi dansade som sagt, jag och alla mina syskon. Så det var alltid danskläder som behövde sys. Så min mamma satt jämt och sydde till oss.
Var det mycket jazz? Då...
Yes. Ja, jazztyge. Ja. Och paljetter, väldigt mycket paljetter i alla former och färger.
Ah, det älskade
mig. Fyrkantiga paljetter, trekantiga paljetter, runda paljetter.
Det är ju grymt ju. Du borde designa till typ Let's Dance.
Eller hur? Massa det hade varit kul. Med fjädrar och...
Ja, exakt. Det kanske vi har kommit på den idén. Så vi skickar in där till TV4 sen. Ja. Vad jobbade din mamma med då? För att du sa att hon också satt och sydde.
Hon jobbar som förskolechef, så hon har 2 förskolor.
Och satt hon och sydde massa på?
Mm. På kvällar och nätter och helger. Och
vad jobbar din pappa med?
Han är egenföretagare, ritar och bygger kök.
Så ni har det här kreativa från honom också, rita lite och sådär. Elin är ju då artist och
Elin
hon
är
också det kreativa i sig. Ja. Vad gör dina bröder?
De jobbar kreativt också. Min bror Tobias, han jobbar också med att finsnickra och sätta upp och rita kök och så. Och min andra bror jobbar på en brädgård.
Så ni har lite snickeri och... syn och artisteri där i era gener.
Ja, konstnärer.
Ja, men precis. På massa olika sätt. Men när började det här intresset då för de här vackra kreationerna liksom smygas in att det var klänningar och liksom sy och skapa? Att det var just klänningar och sånt som blev ditt fokus?
Hon har alltid dragit sig klänningar, även fast jag inte själv är en sån klänningstjej. Så jag har alltid tyckt att det är så vackert att titta på. Alltid sitter och kollat i tidningar på de här vackra röda mattan klänningarna. Klippt ut mina favoriter när jag var barn, kom jag ihåg. Vilka jag tyckte var finaste klänningarna, klippte ut dem och gjorde små böcker. Och jag hittade faktiskt ritböcker här om... Ja, det var nog under julledigheten när jag var hemma hos mamma.
Jag såg någon
så
bild
hittade
det.
Jag mina små ritblock från när jag var typ mellan 9-10 år. Och då är hela tecknings... Hela ritblocken är fulla med långklänningar och brudklänningar.
Nej.
Jo.
Så du hade verkligen det från ung ålder?
Ja.
Men kan du minnas redan då, så här, för du har ju ditt typ signum är väl så här, vad heter det, djup rygg och sådär. Att du gillade dem då redan med djup rygg?
Djup rygg vet jag, har inte sett någon bild på. Jag tror inte det var trendigt då. Ja, det var puffarmar och jättestora kjolar.
Prinsessklänningarna. Mm.
Det var det.
Så då var det syslöjd var alltid ditt första val?
Ja.
Hade inte ni så här, för det kommer jag ihåg, att man fick inte ta syslöjd sen hela tiden. Så
nej,
var
man var ju tvungen att träslöjd också.
Ja, så då bara fan, då sydde du typ galgar.
Jag tyckte faktiskt att träslöjd var lika roligt som syslöjd.
Ah,
det är bara jag får använda händerna och pyssla, så är jag nöjd. Det var lika roligt med snickargrejerna som sy.
Du försvinner in i en värld av kreativitet.
Ja, det gör jag.
Du, vad gick du för skola, sa du? För att du gick inte i sån här designskola.
Nej, det gjorde jag inte. Jag vet att min mamma ville... hon såg väl någon talang i mig, antar jag. Så hon kollade upp skolor, så här fina designskolor i Milano och så. Men jag ville absolut inte jobba som sömmerska eller design. Jag tror inte ens jag visste vad design var. Det var liksom inte...
Det kanske inte var lika stort då som
det. Nej, jag tror inte man förstod ens att det var ett jobb.
Nej. Så.
Men och jag ville absolut inte jobba med det. Det var ju min hobby.
Vad ville du jobba med då?
Frisör. Jag skulle absolut bli frisör.
Känner du så här, vad kul att jag tog kläddesignandet istället?
Jag tror att jag hade tyckt att frisör var kul också. Men jag tror att jag är bättre på att göra kläder än hår.
Jag kan inte avgöra, men du är jätteduktig på att göra klädningar. Så.
Tack.
Men ja, okej, så din mamma kollade upp massa skolor till dig och sådär.
Ja, men jag ville inte. Så jag gick ett vanlig högstadie och sen i gymnasiet så gick jag samhällsekonomi. Så det var ingen inriktning alls.
Så vad blev utbildningen inom det här du gör då?
Sen började jag en modedesignutbildning i Borås.
Mm, den jag hört om förut.
Ja.
Eller om det är den.
Jag vet inte om det är den, men min skola heter Nordisk Designskola.
Ja, men mycket Borås, där, ja, är ju typ Ellos kommer ifrån.
Ja, men det är ju så här textilstad.
Ja.
Och så har de textilhögskolan där.
Ja.
Så det är ju en stor skola.
Det är Sveriges Milano design distriktet eller där är det Borås.
Men, det är Borås det händer.
Ja, precis. Hur lång var den utbildningen då?
Den var faktiskt ett år då när jag gick. Det var en intensiv utbildning. Så den hade med allt som en treårig har, fast man jobbade stenhårt i ett år.
Okej, vad bra.
Det passade mig jättebra, för jag är ganska intensiv. Plus att sen drog det igång direkt efter jag var färdig.
Ja, det gjorde det. Hur gammal var du då när du började där?
Jag måste ha varit 23. Mm. 23, 24.
Vad lär man sig där då? Typ till exempel. Och jag förstår att man
allt inom design. Alltså hur man bygger och tänker kollektioner och plaggskisser. Och man gör måttlistor och lär sig sådana här dataprogram där man lär sig teckna och rita. Och...
Använder du det mycket eller ritar du mer när du designar klänningar? Eller?
För mig är det lite stor skillnad för att jag jobbar med kultur.
Mm.
Det, när jag gick den utbildningen, det var kanske mer om man jobbar för stora företag. Där det är mer massproduktion. Jag jobbar ju inte alls på det sättet. Jag jobbar inte med fabriker utan jag syr upp allting själv. Och jag ritar för hand. Datorer är inte riktigt min grej.
Nej.
Så jag gillar att rita på frihand.
Men när du säger... Jag säger couture, eller vad säger man? Couture.
Couture kan man väl säga.
Och så finns det ju hot couture.
Eller jag vet inte. Ja, jag vet inte vad jag säger. Eller?
Jag bara, alltså, vad heter det? Men för oss som då inte vet riktigt vad är det då? Är det att det är så här få plagg eller typ ett plagg?
Jag får ju bara kalla mig att jag jobbar med couture.
Okay.
Och då, det betyder att man designar... efter varje person och syr upp efter dens mått.
Okay.
Det här hot couture då. Det är jättefå som är.
Mm-hmm.
Och då är det massa regler. Att man ska ha blivit godkänd av en fransk styrelse i Paris. Och man ska ha ett visst antal personer som jobbar under den. Och allt ska sys för hand. Varje liten pärla eller... Allt på tygerna görs för hand.
Och det är svindyrt.
Ja,
men när du syr för hand.
Mm.
Men menas för hand då med symaskin?
Jag tror faktiskt när det är så där hot couture, då tror jag att det måste vara verkligen för hand. Då får det nog inte ens vara symaskin.
Då är det
men det här är jag inte 100 på, känner jag nu. Ja. Nu bara gissar jag. Men jag tror det.
Ja.
Att då ska det vara liksom med verkligen nål och... nål och tråd. Ja. Nu kanske jag bara sitter helt och hittar på. men jag syr ju med symaskin.
Ja.
Och sen jättemycket för hand också med nål och tråd. Med allt pillerjobb.
Stenar
och pärlor och glitter och broderier och så.
Men så, typ broderier. Jag såg någon klänning, någon ljusblå klänning som Marie Serneholt hade på sig.
Mm.
Då var det liksom broderier lite överallt på klänningen.
Ja.
Syr du de broderierna själv då?
Mm, nej, det är oftast en spets i grunden.
Okay.
Sen kan man bygga på den, brukar jag göra.
Mm.
Så att jag liksom klipper ut små spetsblommor ifrån spetsen. Och så syr jag på dem och placerar dem där jag vill ha dem.
Mm.
Och att man kanske vill ha lite mer, att det ska glittra lite mer. Och då får man sy på lite pärlor och så.
Gud, ett pilljobb.
Ja.
Där borde du ha en assistent.
Ja.
Men det kanske man inte heller vill. Man vill inte ge bort det här till... Du kanske är så...
Ja, jag är väldigt kontrollfreak. Så jag gör gärna själv. Men absolut, det är jätteskönt att få hjälp ibland också.
Ja.
Och det tar jag. Jag är inte allt själv.
Men har du någon så här dröm att designa för män någon gång? Typ så snygg?
Det har jag. Jag håller faktiskt på och tränar på att sy herrkostymer. För jag tycker att jag får ganska mycket förfrågningar på det.
Ja, du får det.
Alltså. Ja, och det är många män som vill ha lite roligare kostymer och att de vill ha det så uppsytt efter mått. Så jag måste lära mig det. Men det är svårt när man är van med kvinnokroppen. Det är något helt annat när man ska sy för män.
Hur går det då att träna? Går det framåt?
Ja, men det tycker jag. Snart kan jag nog börja visa upp det.
Ah, vad coolt.
Och tänk att ha en brudklänning och så har man samma designer till killen som tjejen.
Tänk vad dyrt det blir. De pengarna lägger man inte på männen. Det är kvinnorna. Men vad är det värsta du ser då? Till exempel män har på sig på röda mattan.
Jag tycker ju att... svenska män är väldigt bra på att klä sig, tycker jag verkligen. Och bara som att kolla nu på Elle-galan, jag tyckte det var ganska mycket roliga kostymer och lite spexiga.
Mm.
I mönster och roliga färger och så.
Vad är det hos kvinnor då, som är så här big no-no?
Nej, men det finns inget big no-no tycker jag. Jag tycker man ska få precis vad man vill. Bara man själv känner sig fin. Så jag tycker inte det finns något no-no alls.
Det var bra. För vissa, du är inte den här som, du vet när man slipper hänt extra. Så här, nej, stort nej, kryss, där får man inte ha den klänningen. Utan du, man får bära
tycker
man
jag aldrig, men sen så tycker jag ju inte att allt är snyggt. Men smaken är ju som baken, så att det är ju...
Är det någon klänning som du har designat som du ser nu? Bara, men tänkte jag med?
Ja, men om jag... Det vill jag.
Det säger vi inte. Men du har tänkt i alla fall så här, vad fan hände?
Ja, absolut. Så kan det ju vara ibland.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men när gick flyttlasset till Stockholm då?
När jag var 17. Så det var ettan på gymnasiet.
Och då flyttade du ner till Borås då när du var 23?
Ja.
För den där mönsterskolan.
Ja, jobbade i butik några år emellan där. Sen så...
Men du sa att det drog igång egentligen på en gång nästan.
Efter designutbildningen, ja.
Berätta, hur då?
Jag har ju alltid fått visa upp mina klänningar på min syster som har varit i rampljuset. Men när jag gick designutbildningen så fick jag förfrågan ifrån min chef på butiken jag jobbade i Stockholm. Det var en stor klädaffär mitt i stan. Om jag ville börja sälja lite klänningar där. Så det var först, då bara sydde jag upp en liten minikollektion och startade företag. Och så fick jag ta beställningar på butiken där jag jobbade.
Mm-hmm.
Och då gick det väldigt fort. Och sen, då satt jag hemma och sydde hos mina föräldrar. Och sen öppnade jag min ateljé ett år senare.
Var det läskigt att så här, våga typ öppna ateljén och våga satsa?
Tyckte inte det var så läskigt, för jag tog det ganska lugnt ändå. Jag slutade inte mitt gamla jobb, utan jag jobbade först halvtid med mitt egna och så jobbade jag. Så att man ändå hade liksom en lön som kom in varje månad.
Mm.
Men sen, så det blev liksom stegvis tills jag kände mig helt trygg i det. Så, ja, men nu har jag min kundgrupp. Det går ju bra faktiskt det här. Nu kan jag börja leva på det här.
Och så klippte du bandet
med
arbetslivet och var egen.
Yes!
Ja, hur var det då? Du bara...
Jag tror man fortfarande inte fattar det riktigt. Nu har jag haft ateljé i 3 år. Och det känns fortfarande lite så här overkligt när man bara låser upp dörren till sin egen ateljé.
Mm. Och var sin egna chef.
Ja, sin egna chef. Och vill man ta sovmorgon någon morgon så kan man göra det. Eller man får liksom... Jag styr själv. Så det känns fortfarande overkligt. Och fortfarande lite som att man går till en lekstuga.
Men det är ju jätteskönt.
Mm.
Jätteskönt. Ja. Men du sa att din syster visar upp mycket av dina liksom, kollektioner och sådär. Tror du att, det är kanske lite så här dum fråga, men för du är ju jättetalangfull. Men tror du att du i det långa loppet ändå skulle kunna vara där du är idag utan din syster som visade upp? Du fick en skjuts ändå in i rampljuset med dina kreationer.
Jag tror, hoppas väl att jag skulle kommit dit ändå, men jag tror att tack vare Elin så gjorde det att det gick väldigt mycket fortare. Och kanske gjorde att jag började jobba med det jag gjorde också, för att jag hade möjligheten att få sy röda mattanklänningar till henne och tyckte att det var så roligt. Så jag vet inte, jag kanske inte ens hade liksom kommit på tanken om det inte hade varit att jag hade fått möjligheten att göra det till henne. Så absolut har jag mycket att tacka min karriär för det. Så vi är väl ett väldigt bra team.
Är hon den hårdaste kunden du har? Hon vågar säga till exakt hur hon har det.
Ja, men vi är nog de tuffaste mot varandra. Vi är de som säger precis hur det är.
Hur är brudarna då? För de måste ju ändå säga nej, så det vill jag inte ha det.
Ja, brudar är en svår kundgrupp. Jag tror att det är nog den svåraste kunden man kan ha. Det är en utmaning varje gång. Det byggs så höga förväntningar på bröllop idag. Det ska vara så otroligt stort. Man ska ha mycket gäster. Man ska lägga extremt mycket pengar på det. Och man ser det en stor stress hos brudar. Att det måste vara någonting så himla speciellt.
Mm.
De ska se ut på ett speciellt sätt. Man ska ha gått ner i vikt. Man ska vara sitt smalaste, mest vältränade jag. Så det är absolut. Det är inte lätt att vara brud idag.
Du har massa bridezillas.
Jajamensan.
Men vad kostar en klänning? Vi säger att om jag skulle vilja läsa upp en brudklänning ungefär.
Det är så himla olika. Det är omöjligt att svara. Det går att dra ner priset ganska mycket. Och det går att höja priset hur mycket som helst om man vill ha liksom det lyxigaste som finns.
Vad är det dyraste du gjort då?
det vill jag inte.
Dyrt.
Dyrt. Nej, men jag försöker att hålla ner priserna så mycket jag kan för att jag vill att en vanlig tjej ska kunna köpa en brudklänning av mig. Men det kostar så himla mycket med materialen när man köper så till varje person. Så att det måste gå upp lite i pris. Annars jobbar man gratis och det är så många timmar man lägger på varje klänning. Men jag försöker absolut att hålla ner priserna så mycket ändå som det går.
Men när började du till exempel då våga ta lite mer betalt, att inse vilka otroliga klänningar du gör? Att man då kanske så här, okej, men jag kan gå upp i pris. För att det ska inte bara gå jämnt ut egentligen. Du måste ju också
måste kunna leva på det.
Ja, och egentligen kanske göra bra vinst av det också.
Ja, men det är väl när man börjar inse. Jag tror att jag fortfarande är dålig på att ta betalt. Men när man börjar inse att så här, nej, men jag måste ta betalt för mina timmar. För det är nog det svårare, att man tänker sin egen arbetstid. Tänker man inte så mycket på, utan jag tänker mer på vad materialet kostar och så. Men att tänka att jag är värd det. Och när man börjar få mycket förfrågningar och att det faktiskt står folk på kö för att få en klänning, då inser man ju att man måste. Då får man höja priserna lite.
Men vilken klänning skulle du säga, och vem var det som bar den, som liksom att du fick ett ganska stort genombrott, om man säger så, när du uppmärksammades väldigt mycket?
Så det var nog... Det är nog nästan bland mina första jobb som var Melodifestivalen. Det är, man når ut till så många, många tittare. Och jag var helt ny och satt fortfarande hemma och sydde. Men fick möjligheten att göra en finalklänning för 3 miljoner tittare. Det,
var det
når man ut till så många.
Gina Dravi?
Precis. Ja.
Men jag minns inte om vi hade börjat då med podden. Men berätta lite där, för då var det en... röd klänning först du skulle se upp, eller vad var det?
Ja, tidigare i ett avsnitt i henne så hade jag gjort en vit spetsklänning. Så den var först, och den var vi supernöjda med. Jag blev jättebra. Och sen till finalen så skulle jag sy en röd klänning som jag hade ritat upp. Som blev väldigt bohemisk och fladdrig och helt i chiffong och stora armar. Men sen när vi skulle prova den dagen innan finalen så kände vi att det inte alls blev som vi hade tänkt oss. Så då fick jag och stylisten och en sömmerska åka och köpa nytt tyg och sy en ny klänning på 24 timmar.
Alltså paniken.
Paniken.
Men det gick bra.
Det
och
gick
du fick
bra.
Massa fina kommentarer på den klänningen.
Ja, det tycker jag.
Var det så här, när du lämnade in den?
Jag tror jag somnade nästan på direkten. Jag var helt, hade ju bara suttit och sträcksytt i 24 timmar.
Jäklar. Men vad är det svåra med att liksom designa och sy klänningar då? Och hur går processen till?
Först så kommer kunden på ett möte, så tycker jag om att bara försöka lära känna den personen. Se vad hon har för personlighet och stil, och hon får berätta om vad det är för tillfälle hon ska gå på. Vad hon har för vision, hur hon vill se ut och vad hon vill ha för känsla. Vad hon gillar på sin kropp, vad hon vill framhäva och vad hon vill dölja. Och så försöker man skissa fram någonting då som känns perfekt för både mig som designer och för henne som bärare. Och sen börjar man processen med att välja tyger och börja se upp och ha provningar. Och kanske 3 provningar innan klänningen är färdig.
Och vad är det svåra då?
Det svåra, svåra kan nog vara liksom kompromissen, tror jag. Om det är en för stark... vilja. Jag är ju, eftersom att jag inte är sömmerska, så ibland kan det komma personer som bara, jag vill ha den här klänningen och så ska det vara. Då är inte det så intressant för mig, då får inte jag leka med min kreativitet och göra det som jag är bra på.
Mm.
Då blir man för låst och då blir det ofta inte bra.
Kan du säga då, så här, nej, men det här samarbetet känns inte bra?
Ja, det får jag göra då.
Det måste vara lite svårt.
Jättesvårt. Men man lär sig det. Men i början tyckte jag att det var väldigt svårt att säga nej.
Men, ja, men det, man vill inte heller ge ifrån sig någonting som man inte är nöjd med.
Nej.
För då känns det jättefel i hjärtat.
Ja, man sätter ju sitt namn på det också. Så jag måste ju stå för det.
Men hur känns det att vara så pass ung och ändå liksom ett nu stort namn i branschen?
man ser sig ju inte sig själv så på det sättet. Jag tycker fortfarande att jag är ju i början. Jag har jättemycket mer att visa. Men jag är väldigt glad att man får visa upp då, att folk ser det. Och att folk gillar det man gör.
Vad har du för vision för din karriär nu? Du sa att du har jättemycket mer att visa. Vad är du vill visa?
Jag hoppas att inom en snar framtid att jag kan släppa kollektioner. Inte bara couture, utan även jobba med kollektioner. Lite mer fabriksproducerat. Börja sälja in till butiker och så.
Så det är
väl nästa mål i alla fall.
Vad finns det mer liksom för utvecklingsmöjligheter i den här branschen än då att till exempel börja sälja till butiker? Vad kan man mer göra?
Man kan väl göra... Ja, vad kan man göra? Man får göra vad man vill.
Men vart ligger konkurrensen då? Vad är den största konkurrensen i då den här branschen?
Finns ju så många duktiga, så det är ju en jättesvår bransch att ta sig fram i. Så är det ju. Och sen gäller det att pricka rätt. Då ska jag komma på exakt vad som saknas som gör att folk vill köpa kläder från mig just. Att det inte ser ut som då kollektioner som redan finns. Utan det gäller att hitta sin kund. Så det är väl det svåra då.
Har du någon gång varit så här, hallå, det är ingen som hör av sig. Nu är det lite torka. Eller har det alltid varit busy liksom?
Ja, jag tror att det är... Jo, men för det mesta så är det. Det jag har att göra.
Tar du semester?
På sommaren tar jag absolut inte semester. På vintern kan jag vara lite mer ledig. Så nu åker jag och min syster och bror och sambo till Thailand i slutet på januari.
Du bara, välbehövt.
Ja, efter galaperioden och innan brudsäsongen börjar. Så det är väl så här perfekt att under vintern kan man åka på en lång semester.
Inspireras du då av då resor och design då från andra länder och så där? Hur mycket tar du in därifrån?
Ja, men det gör man ju. Man inspireras ju av allt möjligt. Vacker natur eller byggnader eller vad det än kan vara. En person som man ser på gatan som har någon jättespännande, häftig stil. Så att jag har ju alltid mitt kreativa sinne öppet, vart jag än är. Och tar in inspiration och bara suger åt mig, vart man än kan få det.
Hur märker du liksom hur sociala medier boostar ditt varumärke? För att nu är det väldigt mycket med sociala medier och man lägger upp då bild på den här klänningen. Det är hashtag Elgala hit och liksom hashtag Ida Lanto. Hur märker du att det här boostar dig och ditt varumärke?
Det har hjälpt mig jättemycket. Jag har inte haft någon hemsida eller någonting sånt. Jag fick min hemsida i höstas och innan har jag inte haft ens en hemsida. Så Instagram har varit guld värt för mig. Man når ut till så många så snabbt. Och det känns oändligt. Alltså man kan ju verkligen nå ut till flera olika länder om man har tur.
Har du fått någon förfrågan från ett annat land? Förutom typ Norden?
Men det får jag. Jag får förfrågningar. Och det är mycket tack vare att de har hittat den på Instagram.
Kul.
Så sånt är ju toppen. Och när man då klär någon person så kan den länka en. Och jag tycker det är fantastiskt med sociala medier. Hur saker kan spridas.
Men du är ju inte så här superaktiv på sociala medier.
Nej,
du är lite så här, håller dig
sparsam.
Hur tänker du där? Är du mer så här, men för vissa personer kan ju man få upp ögonen för att just de är väldigt aktiva. Och det är det de bygger sitt varumärke kring sig själva.
Mm.
Men du känns som att du är så här, men jag låter klänningarna tala för sig.
Mm. Jag är ju inte så jätteintresserad av att vara i centrum själv. Utan jag vill visa upp mina klänningar. Och jag tror att det är det som också folk vill se. Märker jag av om jag lägger ut en bild på mig själv på Instagram. Så jag tror inte det är jättespännande att se mig, utan man vill se fina klänningar.
Jag tycker det är jättehärligt när det är så som, liksom, som du är, att du får liksom låta det du skapar liksom prata, för det är där din liksom passion finns.
Mm.
Inte att kanske synas, utan nej, passionen finns för det jag skapar och sådär. Så I like it.
Good.
Vad kan du känna själv då är negativt med sociala medier? Och om vi, både för kanske då ditt företag, men också för dig själv som privatperson, hur påverkas du av det?
Jag tror att det är mycket den här pressen som man känner. Att det ska, man ska se ut på ett visst sätt, man ska klä sig på ett visst sätt. Man ska äta på fina restauranger, man ska vara på de häftigaste resorna. Och man ser ju sånt hela tiden, vad alla andra gör. Att man kan känna sig liksom att man är tråkig i sitt egna liv när man ser hur fantastiskt alla andra har det. Men det där har man ju bara, får man ju bara tänka bort att det inte alltid är så som det ser ut på bild. Det är ju skrämmande med så här, mest med barn tycker jag som växer upp i det. Jag har en brorsdotter som är 9 år och precis har fått sin första telefon. Och då blir man ju gärna så här, oh, ska hon växa upp då med att det är så här man ska, det är så här det ska vara.
Men har hon då Instagram till exempel?
Hon har inte det än, men jag kan tro att det är snart kommer. Nu börjar alla hennes kompisar och så få det.
Det här är svårt, för då är det så här, om man inte tillåter det och alla andra har det, hur ska man liksom kontrollera allting?
Ja.
Och man kan ju inte så här blocka typ. Man borde typ kunna blocka så här sidor.
Ja.
Alltså typ så här, okej, okay, hälsa och skönhet, blocka dem för barn. Typ så här, du får se på pappis och jag vet inte vad liksom.
Och man ser ju att redan i väldigt ung ålder nu att det är liksom barn som börjar blogga när de är så här 11 år, så börjar de med så här skönhetsbloggar.
Ja, man bara, men för barn, snälla. Stressa.
Och jag som kommer ifrån landet och så här, man fick sminka sig till disco när man typ gick i sexan, sjuan, då fick man möjligtvis ha smink på diskorna, skoldiskorna.
Och då är det typ så här, blå ögonskugga, ja. Nu är det så här, highlighter, typ contouring. Ja. Man bara, du är 9 bast, hur vet du ens vad det här är? Ja, det är fan för jävligt. Som du sa, du har ju då till exempel det här djupryggen som signalement. Då,
ja, men ryggar är ju så fint. Mm. Det är så otroligt kvinnligt och sensuellt tycker jag, med ryggar.
Men hur gör de med BH:n då? Eller hur sitter det på plats?
Det är ju det luriga, att man inte kan ha en BH, men det finns så mycket bra underkläder idag. Så det finns ju såna här BH:ar som man bara klistrar på sig, så som två kycklingkotletter som man klistrar på och fram.
De har jag testat, men om man blir svettig så ramlar de av.
Ja, det funkar inte på
efterfest.
Men då får man tejpa. Man får tejpa över. Ja. Alltså det finns så mycket tricks.
Men du ser inte in någon så här korsett fram typ?
Jag är inte jätteförtjust i sånt, för att jag gillar att det ska kännas mjukt och att det ska vara bekvämt, det man har på sig. Korsetter blir alltid liksom en lite stel och hård känsla. Så jag är inte jätteförtjust i det, men ibland så måste man, ibland så får man göra det.
Alltså jag älskar ju Spanx. Min pojkvän har.
Ja, men jag älskar också Spanx.
Men kan man promota att använda Spanx då?
Det brukar jag alltid. Gud, det är ju ens tjejs bästa vän när man ska klänning på sig. Spanx.
Men det är ingen kille som förstår allt. Det. Det är det bästa.
Så det är ju aldrig det här med som brudar till exempel. Att man tänker att man ska ha så fina underkläder när man gifter sig. Så är det ju inte. Det är ju hudfärgade BH, trosor och Spanx och allt vad det är.
Och så ibland, jag har en sån här Spanx body, så är det så ett hål mellan benen. Du behöver inte ens ta av den när du ska på toa.
Nej, men det har jag aldrig sett. Wow, vad smart.
Fast man känner sig väldigt konstig när man ska gå på toa. Man bara, jag har kläder på mig. Men nu ska jag liksom kissa. Så det är väldigt galet. Så det kan jag gå kolla upp det på NK. Men hur ser du då på kvinnokroppen? Eftersom vi just då pratade typ om Spanx, så att hålla inne och sådär.
Ja, i
och
för sig. Jag tycker ju, jag gillar Spanx bara för att jag själv känner mig snyggare och bekvämare i
man
det.
Känner
jag
sig vet, såhär upprätt.
Jag får upp hållningen och jag vet att allt sitter på plats liksom i alla vinklar. Eftersom det nu tar så mycket bilder som läggs upp på Facebook och Instagram och allt vad det är. Det finns ju kameror överallt i alla mobiltelefoner. Så vill man ju gärna liksom veta att allt sitter på plats och det ska kännas tryggt och...
Och det är också att klänningen ska sitta som den ska.
Och klänningen faller bättre och så. Men sen gillar jag ju alla slags former. Alla storlekar och...
Du måste se det typ som så här, man pratar om så här blank canvas. Du vet bara, hur kan jag skapa för den här kvinnan? Och, och sådär. Vem är den roligaste kvinnan att skapa för?
Ja, men jag gillar ju former. För det är alltid en lite mer utmaning. Det är svårare att sy till en kurvig kropp. Än som man ser på catwalk när det bara är en
pinne.
Så jag tycker ju det är spännande.
Man måste kunna jobba så mycket mer med liksom, alltså jag tänker typ släp och hur det ligger och sådär.
Silhuetten, absolut. Och sen verkligen att varje kvinnokropp ser ju olika ut. Det är ju ingen som ser likadan ut. Jag ser det alltid som en utmaning att man ska få fram det bästa ifrån varje person.
Designar alltid till någon eller freebaser också mycket? Typ så här, men jag vill se den här klänningen. Den får stå där.
Jag har inte så mycket tid för att göra sån här freebasing och bara köra det som jag känner för. Så att eftersom jag ofta syr upp till en kund så blir det ju till den personen som jag inspireras av och det som passar tillfället som den ska på.
Vad är det största du känner att du har gjort? Alltså en klänning. Liksom den största förfrågan.
Vad svårt att välja en. Jag tycker ju att allt är stort. Att få göra en tjejs brudklänning. Det är ju den största förfrågan man kan få. Det är den viktigaste klänningen hon ska ha på sig någonsin i sitt liv. Så det har jag svårt att välja en.
Du har ju också, jag ska intervjua Ebba von Sydow imorgon. Vi pratar om det. Och du har ju designat klänningen då, som hon hade på sig inför prins.
Ja, men det var ju mäktigt. Det var ju jättekul att få med där. Ebba von Sydow och det var roligt att få vara med på.
Men kan du höra av dig också till då personer?
Mm.
För där gäller det ju också, för att man måste ju promota sig själv. Mm. Även om det kan vara lite jobbigt. Bara, hej, vill du ha en klänning? Mm. Men hur jobbar du där?
Ja, men det kan ju vara en person som jag känner att så här, wow, den där personen inspireras jag av så mycket. Och jag skulle verkligen vilja samarbeta med henne. Och då kan jag ju absolut höra av mig och fråga om hon är intresserad av att bara ta ett möte. Se om man klickar som personer och om man kan bolla fram några spännande idéer.
Vad är det längsta det har tagit att sy en klänning?
Om man ska tänka så i sträck så är det nog 5 veckor. 4-5 veckor.
Mm. Vad var det för någon då?
En brudklänning.
Vem bar den? Du får skicka en bild på den. Så om man lyssnar i Acast-appen så kan man klicka på skärmen nu så kommer den bilden upp till alla som lyssnar nu. Så kan vi posta upp den bilden där så ser man. 5 veckor.
Ja.
Bra jobbat. Blir man också trött på det? Bara, okej, klart eller?
Ja, så kan det ju vara. När det är sånt som är liksom sånt som bara tar extremt lång tid. När det bara är att sitta med en foll eller vad det är. Sånt som kanske inte är så roligt. Bara meter på meter på meter och göra samma.
Det är då assistenten
samma
kommer
sak,
in.
Ja.
Här gör det här.
Om man önskar ju det.
kanske. Men vilken är drömpersonen att designa åt då? Det är också en klassisk fråga.
Jag har ju många drömpersoner. Jag skulle ju vilja nå utåt, utanför Sverige. Det vore ju fantastiskt att få klä till exempel Alicia Vikander.
Jag tänkte precis på henne.
Så det är väl en dröm som jag har just nu i alla fall.
Kan du inte höra av dig då?
Får göra det.
Nej, Oscarsgalan kommer ju.
Ja, men herregud, kan jag inte bara sy en klänning till det?
Då kan du inte fråga?
Det är ju, hon är ju så stor nu, så det är ju
svårt. Men du måste ju ändå
fråga
kunna.
Ska man ju alltid göra, såklart.
Och promota liksom svenska designers.
Ja, visst vore det fantastiskt. Vi har ju så många duktiga.
Ja, men lova mig att du gör det nu då. Att du mejlar eller kollar upp möjligheten.
Absolut, det ska jag göra.
Du måste göra det, för då kanske det kommer på Oscarsgalan. Då skulle det vara nästan så här kissa på sig moment.
Ja, men samma här.
Ja, jag menar för dig.
Ja, inte du.
Åh, Divas klänning. Nej. Jag hoppas inte jag blir så exalterad över. Men jag skulle typ kissa på mig om jag fick intervjua henne. Så om du får tag i henne via klänning så måste du säga att hon ska vara med här. Och om jag får tag i henne, då säger jag, då promotar jag dina klänningar. Deal. Hur kan man bli som största? Alltså är det typ, ja, nu vet jag inte, är det typ så här Lars Wallin eller Vera Wang? Eller hur, vilka kollar man på? Vem är störst idag inom couture-världen?
Ja, men vilka har vi? Elisabeth är väl en riktig sån här dröm-couture-designer som alla avgudar. Valentino, vi har ju, det finns ju hur många som helst. Jag tar ju inspiration från allt möjligt. Det gäller ju att följa de stora modehusen och se vad de gör, för det är ofta de som sätter trenderna.
Så du har en rising karriär?
Jag hoppas det.
Jag har lite så här, i varje podd så att den personen intervjuar ska få ställa en fråga till nästa person.
Mm.
Och jag, innan har jag gjort så att man inte vet vem det är. Mm. Men nu, jag ändrar lite nu känner jag. Så du vet ju att jag ska intervjua Ebba von Sydow imorgon. Men jag tänkte vi börjar med personens fråga som jag intervjuade sist.
Ja.
Då intervjuade jag Annika Sörenstam.
Oj.
Som är då typ världens bästa golfare.
Ja, men wow.
Ja, och vi pratade väldigt mycket då om prestationer och idoler, vem man ser upp till och sådär. Och, och att bli framgångsrik och så. Och hon som ung såg upp till då Björn Borg och stora idrottsmän. Men hennes fråga var då så här, kan man lära någon annan att bli framgångsrik?
Lära någon annan att bli framgångsrik?
Och hur man liksom går tillväga, eller måste det nästan vara ett driv inom personen själv?
Ja, det krävs ju jättemycket inom en själv för att man ska kunna driva eget och så. Men jag försöker alltid när jag har till exempel praktikanter hos mig, att man liksom peppar dem så mycket som möjligt. Att det är hårt jobb som krävs och, för att de själva ska bli starka och våga köra sin egna grej. Så det brukar jag absolut tänka på hos dem. Och det är ju sådana som fortfarande utbildar sig och ge tips om hur man ska tänka.
Då har du ju assistenter ibland.
Ja, det har jag.
Men vad bra att du tar in praktikanter.
Mm.
Det är ju skitsnällt.
Det är jättebra för mig också. Få hjälp. Så
du har en ny praktikant typ varje vecka?
Nej, jag har faktiskt som gränsen då att jag känner att man måste vara hos mig minst i tre månader. Annars tycker jag det är svårt att hinna komma in i allting.
Ja, det är sant.
Ja. Och man jobbar så nära, när det bara är jag och om det är en person till då, så är man ju med varandra hela dagarna. Så tycker jag att det är viktigt att man hinner få en relation och att de hinner se allting och lära sig.
Vad bra.
Jag jobbar.
Vad glad jag blev att du så här, tar in folk som vill lära sig. För ibland kan det ju vara, hämmande kanske för en. Mm. Så att du ska lära upp och du vet, speciellt om det är så här stressigt.
Mm.
Hur hanterar du det då?
För det mesta så kan de ju avlasta en. Men absolut, ibland blir det ju dubbelt jobb för mig att jag ska... att det blir att man både ska lära den och göra om kanske det den gör samtidigt som man gör sitt egna. Och det är svårt att styra med någon annan vad den ska göra.
Och vara chef.
Ja, det är jättesvårt.
Och vara snäll chef, tänker man också.
Ja, jag är nog ingen typisk chefsperson faktiskt. Där har jag mycket att lära.
Hur tänker du då? Jag tänker inte att du så här säger till typ på karten.
Utan att du, är det jag här, dålig på?
Ja, det kan, eller jag vet inte, hur gör du?
Ja, men jag är nog ganska mesig. Så till exempel om jag bara ska be en praktikant att dammsuga, så måste jag själv dammsuga samtidigt för att den inte ska känna att den gör någonting
som jag inte gör.
Men det är ju, så då måste jag vara med. Nu städar vi ateljén och då måste jag vara med och städa också. Att vi gör liksom allting tillsammans.
Ja, men det är ju en jättefin egenskap att det faktiskt hellre så än...
Ja, men kanske hellre, men jag måste lära mig att bli lite mer bossig.
Det är svårt det där, det är väldigt svårt. Men vad har du för fråga till Ebba då?
Till Ebba? Ja, men något som jag är intresserad av att höra, och något som jag tycker är svårt när man driver eget, är det här hur man kopplar av. hur gör man för? Jag tycker det är så svårt att släppa. När jag kommer hem på kvällen efter jobbet tycker jag att det är svårt att släppa jobbet. Jag tänker alltid jobb, vad ska jag göra imorgon? Och, svårt att släppa mejlen. Har Ebba något tips på hur man gör för att koppla ifrån?
Det där behöver jag också veta. Bra, vi ser fram emot att höra på frågan.
Eller ja, men hon har nog något bra svar på det, tror jag.
Men jag vet att hon jobbar jävligt mycket också. Ja. Så hon kanske bollar över frågan till personen efter.
Och som har barn också. Och...
Precis. Ja, vi är inte där än. Snart.
Du.
Ja, men tack, vad kul att du var med. Det gick ju bra med första podden.
Ja, men det var ju jätteroligt.
Vad bra.
Mysigt, tack. Kul att jag fick vara med.
Ja, det är klart.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.